Varmt välkomna till avsnitt 210 av Red Army Sverige-podden. Jag, Måns, sitter här med Adam och Mikael idag.
Ja!
Ja! Det stämmer, va?
För fan!
För helvete!
Red Army Sverige-podden.
Tredje gången den spelas.
I världen.
I hela världen.
Världen. Men vem håller räkningen?
Ja, jag bara, antagligen.
Bara du, antagligen. Du och Matti.
Matti, han sitter och räknar lite ledsamt. För han tycker att det låter som intro till Fråga doktorn. Men nej, det är vårt intro, Matti.
Red Fråga doktorn, är det han som är ihop med Lotta Engberg?
Jag har faktiskt ingen aning vad det är.
Nej, det är Soldoktorn. Nej. Lotta Engberg är från Pajala, Mikael. Vi har pratat om henne tidigare i den här podden.
Det har vi, och det är hon. Har hela stolthet. Efter mig.
Jag tänkte säga inte det, du.
Det är jag som är Soldoktorn. Han heter ju Micke någonting.
Ja, just det. Han är ju poppis.
Är han
det
verkligen?
Det är han.
Jag vet inte riktigt varför. Om det är för att han använder så mycket brun.
Men han är
brun.
Solig.
Ja, men han är ju spräckt myten med att det är farligt med sol. Han bara trycker på respektive solarium i Sveriges land. När han är på så här affärsresa med regionen sätter han sig. Han bara, jag kommer snart. Jag ska bara lägga mitt solarium här ett par timmar. Ja, men allvarligt, det kan inte vara farligt om han gör det. Eller är han bara helt jävla galen?
Ja, men vadå? Det är ju jättemånga läkare som röker. Går ut på sina jävla rökrundor. Det är samma sak.
Sjukt, man får inte röka idag på landstingen. Men förr om åren så fanns det ju typ som rökbås här med fan på landstinget.
Vad sa du? På landstinget?
På landstinget.
Landstinget pratar jag som ett vederbörande begrepp. Det är nog ganska...
Ja, men vad menar du? Att det fanns rökruta på sjukhusområden eller?
Nej, men så här, rökbås inomhus.
Inne på sjukhus?
Man måste ju få ta sin jävla cigg innan man ska gå in i operationssalen, typ.
Ja, men typ sånt som finns på flygplatser, menar du?
Jag var i någon jävla teknikutrymme i en gammal vårdcentral för några månader sedan. Och då fanns det så här... Någon betjäningsområde. Då stod det, var det så här gammal skylt från 80-talet.
Typ, du ska säga rökbås. Fanns en betjänt där.
Grevinnan och betjänten. Nej, men då stod det att det fanns en jävla rökbås på 80-talet. Det var någon gammal maskinskylt. Fantastiskt.
Jag såg någon video på Twitter häromveckan där det var en man som helt plötsligt vaknade till och satt på sin flygplansstol och tog upp en cigg ur fickan och bara började röka och såg helt bäng och nyvaken ut. Och
så var det han som hade gått i barndom.
Gått i barndom.
Ja.
När man fick röka på...
Ja, jag vet inte om han hade åkt tillbaka 20 år i tiden, men det tog inte lång tid innan flygvärdinnorna var på honom. Han fick inte leva ut. Han fick inte leva ut.
Nej, men jag såg också den videon, men han blev ju liksom helt chockad när han upptäckte vad han gjorde. Det var inte som att han gjorde det med flit.
Nej, det var faktiskt det som var det.
Han var väl i någon psykos. Drömde sig tillbaka till 70-talets Italien.
Uff.
Där fick röka överallt. Det var konstigt om man inte rökte.
En psykos var den bättre sorten. Det fick vi ju nästan igår när Menno gjorde sitt mål. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på det som hände där när han knorrade dit den, precis som en viss italienare gjorde för 15 år sedan. Så vi kan väl åka på en liten tidsresa på 15 år. Comes out to Giggs. Great turn by Michaela! Astonishing!
Det är fan fortfarande mitt favoritmål någonsin liksom, som jag har sett.
Makeda?
Ja.
Ja, fy fan.
Jag kommer ihåg det där att liksom hela grejen, för jag följde ju ungdomslagen även då. Så här, men han hade gjort hattrick nyligen, tror jag. En reservlagsmatch hette det då. Mot Newcastle där för mig. Så blev han belönad med en bänkplats då. Vi hade ju många skador, även avstängd. Det var några som var avstängd också. Minns inte riktigt vem det var, men vi hade ju många avbräck då. Alltså vi kan komma in och göra det målet. I en liksom titelstrid också. Det, alltså det är i princip det avgörande målet liksom. Som det målet som någonstans gör att vi återfår edgen i titelstriden mot just Liverpool också. Helt sjukt mål.
Det blev ju tyvärr inte riktigt samma effekt av Mainos mål igår. Men
det är lite andra tider.
Vad likt det var.
Jag tänkte direkt, alltså direkt tänkte jag på, jag tweetade utan det också, jag tänkte direkt att exakt som Makedas mål.
Du hörde Peter Drurys röst liksom direkt. Ja. Makeda!
Alltså, jag älskar han, det är så jävla fint kommenterat, jag älskar han tappar rösten också. Det adderar någonting till det. Det är liksom äktheten i det.
Ja, fy fan, det är helt sjukt. Helt ibland, jävla sanslöst.
Ja, men ibland så känns det ju som att kommentatorer kryddar lite, men med just honom så är det precis som du säger, det låter ruggigt äkta. Och själva matchen som kommenterades, det var ju Peter Drury där i båda fallen. Han satt ju, igår satt han ju bredvid Gary Neville och Jamie Carragher och kommenterade för Sky Sports. Vad tycker ni om den här matchen? Det slutar ju 2-2. United hade ju lite likt matchen mot Chelsea ändå. Någonstans så lyckades de ju leda matchen fast att statistiken var ganska brutal. Det blev knappt ett enda skott för Uniteds del på Liverpool i första halvlek. Vi har fått en fråga från Jesper Andersson. Han undrar lite om vilka United-spelare som vi tycker stod för en godkänd insats. Är det några spelare som du tyckte stod för en godkänd insats, Adam?
Ja, men absolut, det tycker jag. Jag tycker att framförallt Kambala gör en riktigt bra match. Så att man liksom älskar ju det här i en sån här viktig match mot Scousy. Så att han visar liksom att här ska fan ingen komma förbi. Han är ganska hård den här matchen. Och nu har jag sett honom tackla tidigare, men man kände verkligen passionen i honom. Och det är ju verkligen glädjande för framtiden, dels för att vi behöver mittbackar på kort sikt, men dels för att en duktig akademiprodukt på väg upp som jag gärna vill se mer av. Men sen tycker jag Maino är bra, och jag tycker att Onana är bra, och det är väl lite tillbaka till, det är många spelare som är jävligt ojämna. Jag tyckte Rashford såg jävligt intressant ut i början på matchen och sen tappade han lite och lite så här. Det är ganska många som han med Casemiro. Han såg skitbra ut i 10 minuter. Sen dog hans jävla... dog hans kompetens. Den är helt död för länge sedan. Men alltså Kambala vill jag lyfta i det här fallet. Det är väl egentligen... Onana tycker jag också får så jävla mycket skit. Men han är bra. Ska ni säga något eller?
Nej fan, jag satt ju och pratade här med mutad mick. Men... Willy Kambala, jag håller ju med dig där Adam, han gör ju en väldigt bra insats, speciellt sett till att det är hans andra start på seniornivå hittills. Han har ju fått en del inhopp också, så det blev väl hans 8:e framträdande totalt för laget. Men det är väl ändå något, på något sätt är det väl ändå det här skadehelvetet vi har haft i backlinjen. Det har ju varit ganska skit, men det är ju jättekul när han får chansen att ta den så som han gjorde igår. Det var ju väl speciellt en sekvens som imponerade mig extra mycket, där han faktiskt tappade Nunez och hamnade långt bakom Nunez och han i kapp och tacklade honom och lyckades få ut bollen till hörna. Så att han är väl utropstecknet i matchen egentligen, förutom Mainos mål från Uniteds sida.
Man kan ju tänka liksom att ja, men det är jättedåligt agerat av honom i den situationen, men jag tänker så här spontant att Nunez är ju en extremt jobbig motståndare att möta, dels eftersom han är väldigt stark och också snabb i djupled. Så han är ju den, tycker jag i alla fall när jag spelar, liksom den värsta sorten som springer på allting och som är väldigt stark i närkampen och jobbig att möta och snabb och rivig och sådär. De är ju extremt... Han är ju en nyttig spelare för Liverpool att ha, även om han missar mycket så skapar ju mycket genom att han löper hela tiden. Och det är det som blir jobbigt för mittbackar, och det är det som jag tycker Kambala gör bra i den här matchen och som gör att jag tycker att han är intressant framöver också, att han har de här egenskaperna. Men det kommer väl in på lite senare. Annars tycker jag inte... Alltså det finns jättemånga, jag håller med mot Onana. Han är bra igen. Han har varit riktigt bra efter att han kom tillbaka från afrikanska mästerskapen. Det är ju nästan så att om han fortsätter så här, att han tar sig upp på, vi diskuterade ju för några veckor sedan, vilka var det bästa den här säsongen. Och fortsätter han i den stilen så är det ju nästan så att han tar sig upp bland de 3-4 bästa som har varit bäst den här säsongen i United. Så han gjorde ju en bra match, men i övrigt så är det ju svårt att säga att det var så många andra som var jättebra. Jag tycker faktiskt inte, vi har ju ett jättesnyggt mål med honom, men tycker att han har inte en av sina bättre matcher faktiskt, som jag ska
välja. Ganska anonym sett till över hela matchen, ja.
Jag håller inte med, alltså första halvlek är en riktigt kass som alla andra, men i andra halvlek tycker jag han är liksom katalysatorn till att vi vågar kliva fram, för vi är så jävla fega och rädda och väck i första, men man ska ändå se till 90 minuter, där tycker jag att första halvlek drar ner mångas betyg, men om man ser på Maino och det han gör i andra, jag tycker han är liksom själva grunden till att allt ser bra ut, tills vi liksom gör 2-1. Och då, ja, tappar men allt.
Man kan inte,
för efter 2-1 då tappar vi ingenting. Så jag kan köpa er negativitet här, för från minut 70 till 45, ja, då visar vi ju någonstans att vi vill något med den här matchen. Men efter 70 minuter och innan 45, då är det ju totalt jävla kaos i laget. Det är synd också när vi gör 2-1 att vi tappar så jävla mycket. Och att det sitter ju onekligen mentalt i det här fallet. Vi gör, ja, men 2 mål och vi kan inte fortsätta.
Nej, men alltså, jag har svårt att säga att någon som slår 14 passningar som central mittfältare, 14 korrekta passningar på...
Visst att du skulle dra upp massa jävla stats. Men då kan vi aldrig prata om något om vi ska prata stats.
Ja, för grejen är så här... Jag har svårt att säga att han gör en bra match om han slår så få passningar. Det är inte så att han hade inte jättebra passningar.
Vi möter ändå Liverpool. Heller. De håller på att vinna ligan. Vi har många spelare som ska få stor kritik. Och jag tycker inte det är Maino. Men absolut.
Nej,
det
tycker inte jag heller. Men jag tycker
det är
inte
under den
leveransen bättre.
Man har från Maino. Men jag tycker ändå Maino är själva grunden. Maino är grunden till att vi får igång anfall i andra halvlek. För det första går inte att berömma någon. Förutom typ första 10 då allt känns lovande. Men sen tycker jag över matchen. Kamwala är jävligt vass hela matchen. Så han är ju kvar där. Och Nana får typ alltid kritik från något hörn. För att han borde tagit den där, han borde greppa den där. Men fan, i sån här match och i många andra den här säsongen så är Onana sån här som håller upp oss.
Men
det som är intressant med Maino, det är att jag aldrig sällan sett, han har varit så jävla bra den säsongen, men jag har sällan sett han så tafatt som i första halvlek. Men jag tror att Liverpool verkligen, de skulle sätta stopp för Maino i den här matchen. Och det är dit Maino har hamnat. Maino är våra motståndares största utmanare.
Men det som jag tycker är bra med Maino och även Kamwala, det är att jag tycker vi har enorma problem rent fysiskt, så att vi har jättesvårt i duellspel, och det visar sig ofta tycker jag i de här stormatcherna mot de här storlagen att vi är jättesvårt att matcha dem rent fysiskt. Dels är vi är ofta ganska långsamma, spelarna är ganska långsamma, så de hinner sällan dit liksom. Det är en av anledningarna till att det är väldigt enkelt att ta sig igenom vårt mittfält. Vi är ganska långsamt mittfält. Det är lätt att dribbla Casemiro. Han har inte den här fysiken. Men det som jag tycker Maino är bra, även Kamwala, det är att de kan matcha dem fysiskt redan i den här åldern. Maino till exempel vinner 8 av 9 dueller, alltså markdueller i den här matchen. Och det gör han bra. Och det är trots att vi har så här stora ytor som vi behöver täcka och sådär. Och ändå vinner han så pass många dueller redan i den åldern. Det tycker jag är imponerande. Och samma med Kamwala. Han vinner också många dueller trots att han är 19 bast. Så att där har vi att bygga på. Det är sådana spelare vi behöver som dels kan vara bra med bollen som Maino är. Men också vidna de här fysiska duellerna. Så att vi behöver den typen av spelare. Så det tycker jag Maino är bra. Sen har man ju rätt höga krav så här. Det är ju, om vi jämför med förra matchen med Maino mot Liverpool, då tog han ju bollen flera gånger och liksom bara dribblade av dem 3-4 gånger.
Han dominerade ju senast nästan fullständigt.
Ja, men nu hade han lite svårare med det. Det var någon gång han tappade fotfästet han skulle göra det. Någon gång kanske han borde fått frispark, men han tappade lite boll i dem. Han fick inte ut lika mycket av det. Men ja, han gör det här målet så att han, även om han har lite sämre matcher ibland, så bidrar han. Han är ju vår bästa mittfältare.
Absolut. Det är väl inte jättesvårt.
I hård konkurrens.
Inte särskilt hård konkurrens.
Med Casemiro. Någon jag tänkte på där också som jag ändå skulle vilja nämna är väl ändå Harry Maguire. Jag tycker att han gör en ganska solid insats och vinner många dueller också. Som gör att vi ens har en chans i den här matchen.
Ja, det har jag rätt i. Han, Han och Kamvala tycker jag är de bästa utespelarna i den här matchen. Så då är rätt. Han vinner mycket dueller, Maguire, och det är viktigt liksom, i den här matchen.
Vad jag tänkte att vi skulle kunna lyfta här också är ju, vi fick en fråga från vår kära lyssnare Elgato som undrar lite om laguppställningen för matchen mot Liverpool. Om vi skulle ha velat ändra den nu när vi tittar tillbaka, och jag skulle vilja komma med en fråga där kring speciellt Marcus Rashford, för att det var ganska hett ämne där innan matchen startade att Rashford får starta. Varför får han starta? Varför får inte Anthony starta? Hur tänkte ni på startelvan där, och reagerade ni kring valet av Rashford?
Jag tycker det är ganska givet att Rashford startar i en sån här match mot Liverpool eftersom han har det facit han har i stormatcher, och framförallt, det var väl Holmgren som sa det, jag har inte kollat upp det själv, men jag tror Holmgren sa att Rashford gjort mål i 7 av sina 8 senaste matcher på Old Trafford mot Liverpool. Så det är klart att han ska starta i en sån här match. Det är ju ett av de största vapnen vi har offensivt, och speciellt i den här typen av matcher där vi får en del omställningar. Då har vi Rashfords kompetens. Van Anton har inte ens gjort, han kanske har gjort 7 mål i hela sin United-karriär. Så att jag tycker det är givet att vi ska ha Rashford i den här matchen. Sen hade vi, om vi hade mött West Ham hemma, ja, då hade det varit någonting annat. Då hade jag kanske inte sagt att Rashford självklart ska starta i den form han är i. Men i den förväntade matchbilden så är jag helt med på att Rashford skulle starta den här matchen för Anthony, som knappast är en superstjärna.
Jag kan se poängen med mångas kritik mot att starta Rashford, för att det finns tyvärr längre ingen garanti för att han är bra i de här matcherna. Däremot håller jag med dig, Micke, att en match mot Brentford, ja, men där kan vi peta Rashford, och det är inte konstigt. Men där man får med sig i såna här matcher, vi kan faktiskt få igång full effekt av Rashfords repertoar. Samma mot Chelsea. Det finns vissa matcher där han är bra. Och det är i regel mot Liverpool är han bra. Så liksom, jag hade kunnat sett att man startar Garnacho till vänster och testade Ahmad till höger. Ahmad som fan i mig förtjänar att få starta. Men att liksom Brentford, fan, Burnley, absolut. Eller Burnley, det går inte att säga så länge. Men gamla Burnley, Crystal Palace. Då går det att peta Rashford, och vi kanske kan bli bättre. Med tanke på hur dålig form han är. Men mot Liverpool, det är konstigt att kritisera valet av att starta honom. Jag hade startat Rashford.
Mm.
Men jag kan se vad folk menar, för han är så jävla dålig form. Och lite oskön känsla får jag av honom. Såg ni där när han liksom behövde byta och bara lackade på bänken. Det var inte så att de har väntat en kvart på att han ska byta. Känns inte som att han är på en bra plats. Så jag landade där återigen. Jag hade älskat om Rashford funkade United och blev vår hjälte. Jag tror fan, återigen, det är bäst för båda parter att vi säljer honom i sommar när vi har chans att få pengar. För den här gubben kan vi få bra pengar från. Och han kommer att lyckas någon annanstans. Men jag tror aldrig han kommer riktigt lyckas i United. Det ser tyvärr inte så ut. Får vi in en ny tränare med ambition att kontrollera matcher, då kan vi ha en lyxlirare som Rashford. Men det är inte så många som har lyxlirare idag. Han måste leverera varje match om han ska vara lyxlirare, och jag ser inte att vi kan ha tid att vänta på det de närmsta åren. Det vore bra att få in några miljoner pund för honom, 60, 70, 80 i sommar. Och jag liksom, fan vad jobbigt det måste vara för Rashford att hela tiden behöva hantera det här. Bara han ens andas syre i Manchester så kritiseras han. Det är en ohållbar situation. Varför sitter vi ens och pratar om Rashford mot Liverpool? Han ska ju vara vår jävla hjälte. Men det är han inte. Han är syndabocken i allt vi gör idag.
Det är det som vi... Ja. Men man kan ju inte låta bli att bli besviken ändå sett till hans fjolårssäsong. Det är ju svårt att växla från det och sen se honom i nyktra ögon den här säsongen. Men det är ju precis som med alla andra spelare i United den här säsongen, så finns det ju omständigheter som också gör att de inte ser så jäkla bra ut som de kanske är. För att...
Han fick många hålla käften förra säsongen. Det och det är där vi väntar på. Rashford, få oss hålla käften. Få oss hålla käften genom att göra 30 mål. Då skiter vi i dina gestikulationer. Ditt uteliv. Folk snackar om att han oprossar och uteliv. Absolut, jag köper det. Men skit i det om han gör 40 mål på en säsong. 30 mål. Nu så ser vi bara det negativa från hans sida. Och jag tror fan aldrig vi kommer se en nykter syn på Rashford. Jag förstår kritiken. Men jag har ju också en affekt till honom. Det här är en spelare som har fått mig att börja drömma igen en gång i tiden. Han har haft riktigt bra säsonger också. Men sen har han den här ojämnheten att han kommer upp och ner. Och det är väl det som inte har gjort han till stjärna. Att en stjärna har inte de dipparna som han har över tid.
Nej. Ja, jag vet inte. Det är tråkigt att diskutera Rashford nu, för att man kan ju inte bara negligera det faktum att han är född i staden och har kommit igenom akademin.
Ja, men det är Phil Bardsley med. Jag gillar honom också. Men han kanske ska vara någon annanstans.
Det är absolut en... Jag började också tänka i de banorna, Adam, så jag förstår det helt och hållet med dem. Jag tänkte på en annan grej där kring själva laguppställningen, och det är själva valet av Casemiro att ställa honom bredvid Maynou. Vi fick en fråga från vår följare Mattias Andersen som han hänvisade lite till Casemiros passningsprocent i matchen, att den var, vi ska se vad det var för
69.
Siffra. 67% passningssäkerhet hade Casemiro, och vi fick även en video skickad till oss från Mattias där man ser hur Casemiro slår passningarna helt fel matchen igenom. Han stod ju inte för någon fantastisk insats, det vet vi ju. Men tycker ni att Erik ten Hag kanske borde gjort ett annat beslut redan innan matchen, att fan, idag kör vi på Amrabat? Jag tänker, det finns ju inte så många andra alternativ, men Andersen undrar ändå varför inte Mount? Han tänkte mer på Mount. Varför startar han inte Mount bredvid Maynou i den här matchen istället för Casemiro?
Antagligen för att det blir för offensivt balanserat. Jag förstår ten Hags problematik där, och jag förstår hans val också. Amrabat har inte heller varit särskilt bra. Det är klart att han måste någonstans, han har inte så mycket val, han måste förlita sig på Casemiro i den positionen. Men jag kan ju
känna... Och för de som inte känner till hur det är med McTominay, för han startade ju senast vi mötte Liverpool i cupen.
Exakt. Han skadade sig mot Chelsea, tror jag.
Ja.
Så att... Annars tänker jag nästan att jag hade nog valt att starta McTominay bredvid Maino faktiskt. Om han var frisk i den här matchen. Så det är det enkla svaret, att vi hade inte så mycket andra alternativ, tyvärr.
Eriksen, har han sprungit klart? Skulle inte han kunna ta några dueller?
Ja, det hade verkligen varit en mardröm om Eriksen spelade den här matchen. Det är liksom helt fel match för Eriksen att spela. Helt fel match.
Ibland glömmer man ju bort lite hur jäkla bra han var första halvan förra säsongen innan han blev skadad. Fan vad bra han var då. Det gick ut för så jävla fort.
Ja, det gick ut för fort för Casemiro också. Men det är, båda de är ju faktiskt också offer för den här fotbollen vi spelar den här säsongen. Där de framförallt har jävligt svårt att hänga med. Och det är väl sånt som kommer med åldern också.
Vi spelar en dynamikfotboll där liksom det är high wild west. Liksom. Och sen har vi två som vars förfalldatum löpmetermässigt gick ut för 3 år sedan. Det är helt sinnessjukt om man tänker på det.
Det är att få Casemiro och Eriksen att fungera i det här spelsystemet. Det är som att be sina farföräldrar eller morföräldrar visa en hur man använder en iPad.
Och också så här, om man tänker på avdelning felrekryteringar. Tänk att man tar in liksom Rabatten i det här laget. Och sen ska man spela den här fotbollen. Alltså, han höll ju inte den passningsprocenten i Fiorentina för att de var ett vilda västerlag. Han var ju liksom, det var ett lågt tempo. Det var mycket bollinnehav. Det är helt sjukt. Alltså, han kan ju inte springa, och det är väl den spelaren är. Alltså,
han har svårt med tempo till Premier League. Det är väl, jag har sett många teorier kring det där att ten Hag har lite underskattat tempo till Premier League. Alltså, med tanke på de spelarna han har tagit in som... Nu vet jag inte om det är självklart Anthonys största problem, att han har problem med tempot. Men han hade väl lite enklare att ta sig förbi sin försvarare i holländska ligan. Och jag tror att ten Hag har underskattat det lite. Den nivåskillnaden som det faktiskt är med många ligor. Även alltså Serie A kontra Premier League, inget ont om Serie A, men det är högre tempo i Premier League. Det kräver mer fysik, det, tror jag.
Ja, klart det gör det. Sen tycker jag väl också på den aspekten att hur han har använts, att han har fått komma in någon match, sen har fått testas och starta någon match. Men det är ju aldrig så att han har fått 3-4 starter i rad. Det krävs ju också för att man ska komma i rätt matchtempo. Då måste man ju också få starta matcher konsekvent.
Så är det. Jag tycker han är svår att bedöma på så sätt. Det är väl uppenbart liksom att det är klart United inte ska köpa loss honom så här, men jag tycker också att han är svår att bedöma på så sätt, eftersom han inte fått spela så mycket, och framförallt som du säger, att han inte fått spela så mycket eller så många så många matcher i följd så att han är jättesvår att bedöma på så sätt. Det är inte riktigt rättvist att säga att han är si eller så, och så får han spela 7 minuter var sjunde match.
I det här avsnittet kommer vi att prata om vår backlinje i Manchester United och hur vi vill se den ta form framöver. Det har ju varit extremt många problem där. När Ten Hag valde sin backlinje mot Liverpool så blev det ju den 26:e konstellationen i ligan för säsongen. Så Uniteds försvar har ju tagit form på 26 olika sätt i ligan sedan i augusti. Det är ju ganska många olika, den har sett ut på väldigt många olika sätt. Martinez och Shaw har ju missat stora delar av säsongen medan Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Victor Lindelöf, Harry Maguire och Rafael Varane har ju också varit borta då och då. Och det är också detta som har lett till att Willy Kambala har fått göra sin entré i laget. Och vi har ju fått en fråga, vi ska börja med den, om Kambala. Hannes J, han har skrivit att han gillar Kambala som fasiken. Men frågar också, kommer Kambala få spela nästa säsong? Eller ska man kanske låna ut honom ifall man värvar några mittbackar i sommar? Om vi börjar med att gå in på Kambala specifikt, vad ser ni honom i laget i framtiden?
Jag ser honom ändå som en potentiell värdefull spelare i truppen. Just av den anledningen jag berättade om tidigare. Jag tycker att han har intressanta egenskaper. Att han har den här fysiken. Han har fysiken att kunna ta duellen med Nunes och komma tillbaka och till slut vinna den. Och jag tror att det är viktigt i dagens fotboll och framförallt någonting som United behöver. Vi behöver fysik tillbaka. Och han är stark och han är snabb och han är en naturlig försvarsspelare. Att han har de här defensiva instinkterna i att, visst han kanske inte alltid står rätt, men att han har de här instinkterna att komma med en sista glidtackling och att han har den här naturliga fallenheten för att offra sig för att rädda ett mål. Och de sakerna tycker jag kanske till exempel inte Lindelöf riktigt har, om vi jämför dem utan att slänga skit på Lindelöf, men pratar vi så här naturliga instinkter att vara en försvarsspelare, så tycker jag Kambala är det och Lindelöf inte. Jag hoppas ni förstår vad jag menar där. Så det tycker jag att han har bra. Han har bra egenskaper där, att han har den fysiken och han är bra i luften och han är ganska snabb så där. Sen behöver han ju slipa på flera delar. Han blir mer polerad, tryggare i spelet med boll och sådär. Men jag ser gärna att han har en trupproll nästa säsong, och jag tror också att vi skulle vinna mycket på det, för att jag tycker att vi behöver göra oss av med många mittbackar. Och vi har nog inte råd att köpa allt för många mittbackar. Så då är det viktigt att vi kan flytta upp en från akademin och få den platsen gratis så att säga. Så därför tycker jag tveklöst att vi ska försöka integrera honom.
Men kan vara skadehistorik? Handlar det om växtverk eller handlar det om att han är opolerad i dueller? Liksom?
Svårt att säga. Jag har liksom aldrig sett honom, du vet, så här, bli skadad i en match. Utan det är mest handlat om att han har haft jättemycket skador när han var ung. Men sen han har inte haft någon skada den här säsongen. Och då har han ändå spelat, visst det är andra starten bara, men han har ändå spelat 8 matcher i A-laget. Han har inte varit skadad än, så att det kan ju vara så att han har kommit över de problemen. Så att säga. Så vi får väl hoppas det. Det är ju väldigt vanligt, och speciellt i United, att många av de unga spelarna är skadade väldigt mycket. Och det kan ju ha att göra med att de håller på och växer och sådär. Det är väl ganska vanligt då. Jag är ingen läkare. Så här, men...
Klassiska växtverken.
Ja, nej, men det handlar väl mycket om det. Sen är det ju alltid tufft att ta steg från ungdomsfotbollen till A-lagsfotbollen, och speciellt i Premier League där det handlar mycket om fysik. Men jag tycker att just det steget har han tagit jävligt bra. Så jag tror att med en bra tränare som kan coacha honom och jobba på de här små svagheterna som han har, så tror jag han kan bli absolut en liksom så här fjärde, femte mittback nästa säsong. Jag ser inga bekymmer till det egentligen. Att han har de här viktiga sakerna som fysiken, snabbheten, styrkan. Så att han har redan de här fysiska egenskaperna.
Kanske även lite arrogans också. Jag gillade hur han klappade till publiken. Att, ja, kom igen nu för helvete. Titta på mig, spela fotboll. Titta på laget. Vi ska vinna den här matchen.
Precis.
Ja, då hade han mig.
Ja, men där blev man ju faktiskt.
Då hade han dig. Det var det som behövdes.
Nej, men han är inte frågan om skadhistorik. Jag har ju sett honom sedan han kom för 4 år sedan. Liksom. Man har ju varit nyfiken, intresserad, ganska stor när han kom redan. Att när tar det fart? Och man trodde han kanske skulle få debuten innan. Och ärligt talat, skadeproblemet trodde jag att han kommer aldrig få chansen. Aldrig, han kommer inte lyckas. Men nu är han där. Och det kanske är så liksom att han har hittat, man har gett han tid till att återhämta sig, bygga upp kroppen. För han är liksom, det är ingen gänglig tonåring som kommer in. Han är biffig. Mm. Han ser normalbyggd ut i den formen att det är ingen, han har inte mycket kvar. Han ser ut som en seniorspelare. Förutom ansiktet, som han är världens guldkille som hejar på publiken. Och man älskar den här Arnold. Liksom, jag håller med dig, Micke. Alltså, vi behöver inte värva in tre mittbackar med honom. Då kanske
han behöver
med
inte vara bäst i världen heller. Han ska vara fjärde, femte val. Han behöver inte vara så himla mycket bättre än han är just nu.
Mm.
För att klara av den rollen. Han behöver bara, och jag tror att det är det allra viktigaste. Liksom. Jag vet att Uniteds försvar har fått jävligt mycket skit, men alla försvarare kan vara ganska bra om det är ett bra system. Ett system där de blir skyddade av mittfältet. Och då tror jag inte han kommer ha några större problem att spela en fjärde, femte roll. Men det är, jag hoppas att de jobbar med spel med boll, för att det kommer i så fall vara viktigare. För jag är inte så orolig att han kommer ha några stora problem fysiskt. Du vet, om det kommer in bollar i boxen liksom, eller den typen av spel. Utan han behöver bli lite bättre med bollen, helt enkelt.
Jag blev lite förvånad när jag såg hur lång han var. Han är ju 192 cm lång. Jag tyckte att, fan, jag tänkte inte att det där är en lång mittback, och 192 är väl ganska normalt. Men det måste väl ha att göra med hans fysik, att han är ganska bred. Och då ser
han var ju nästan fullvuxen för 4 år sedan han kom.
Just det.
Också. Det är det som är så sjukt. Han var ju inte 1,78 när han kom, Micke. Han var ju fan 1,90 då.
Ja, nej, gud ja. Gud ja, han är ju storväxt liksom, och han vinner ju. I den här matchen så vinner han ju, som jag sa då. Han vann, kolla nu, 2-3 markdueller, vann enda luftduellen där. Sen vet jag inte exakt hur de räknade, för att jag vill ändå minnas att han vann flera nickdueller där. Men där har han ju inga större problem. Han är ju bättre i luften än vad Lindelöf är, till exempel, redan nu.
Och då möter han ändå ett Liverpool med en offensiv som är bland de bästa i världen. Så att det är ju, om man ska göra en sån där match, så var det ju ett bra val att göra den igår. Men jag tänker att då
han har ju startat, de två matcherna han har startat, det är ju Liverpool hemma och sen West Ham borta. Ja, ja. Och de är också, de har jävligt mycket kvalitet, West Ham offensivt, och är ganska tunga att möta. Så att han har ju fått fysiska test, om man säger så, och klarat av det väldigt bra. Så jag tror inte han kommer ha några större problem, som jag sa, att spela en fjärde, femte fjol nästa säsong.
Det skulle vara kul att se honom lite mer nu i vår också, se han starta fler matcher, så att man har lite mer att utgå ifrån. Men hittills är det ju som du säger, ganska...
Ge han chans varje match.
Ja, bra poäng. Ja. Ge han chansen. Han ska starta. Han ska starta nästa match. Inget varje jävla snack match om saken. Och Ahmad ska starta, för att vi också ska kunna utvärdera honom. Är han värd att satsa på? Behöver vi köpa in en ny högerytter, eller visar det sig att Ahmad kommer vara hur bra som helst? Alltså, vi behöver testa de här sakerna i ligan när vi inte har någonting att spela.
Men vi har inget att förlora nu.
Erik har något att förlora på det. Det är det som är problemet. Vi som supportrar och klubben.
Det kommer bli vansinnigt om Evans startar före Kambala.
Nu får vi tänka nyktert här, för jag håller helt med er, och jag sitter precis och tänker samma sak. Jag vill satsa på Ahmad, och sen när jag funderar på det i morse, fan, det kommer inte hända. Ten Hag kommer göra allt han kan för att få så bra resultat han kan få. För det är precis det enda som det handlar om. Insatserna är ju fan skitsamma. Resultaten har han fortfarande kvar att vinna. Han har fortfarande många poäng kvar att ta. Och han kommer inte ge Ahmad chansen. Han kan vara alla där. Nej, varför? Så här,
jag tänker att
han minuter sen Liverpool.
Han utvärderas ju på poäng och allt möjligt. Hamnar han på 9:e plats eller 6:e plats? Det är jätteviktigt för honom. Sen om Conference League eller inte, han vet ju att han är ju under luppen nu.
Jag tänker väl ändå att han kommer ta ett snack, att Brailsford och Radcliffe kommer sätta sig ner med honom och ta ett snack, att nu när ni inte har chansen på Champions League längre, då har ju du en möjlighet att faktiskt använda ungdomarna mer. Och det är ju någonting som vi inom Ineos ser som en av de viktigaste aspekterna i den här fotbollsklubben, är att vi utvecklar våra egna ungdomar. Så nu har ju du chansen att använda dem, och vi vill gärna att du använder dem. Och det är ändå de som sitter på makten om man ska ha sitt jobb sen eller inte, tänker jag.
Ja, om de säger så, då har ju Erik Ten Hag all anledning att göra. Men liksom, jag tror inte de sitter och tänker långsiktiga planer med honom. Med all respekt. Alltså, jag tror de vill se resultat, de vill se att han gör vad han kan för att rädda den här säsongen. Men liksom, nej, det låter inte resonabelt att de skulle göra så med honom. Däremot så är det resonabelt att tro att han kan få kicken i närtid om inte han börjar visa resultat och insatser. Jag tror framförallt att vi ser insatser. Som mot Liverpool nu hade vi kunnat vunnit trots en risinsats. Där vi liksom är rätt effektiva. för det är vi ju. Men om du tittar på den här matchen mot Liverpool, hade vi blivit förnedrade nu med 3-0 och haft noll skott på mål, då hade han lika gärna fått kicken som många andra tränare har fått efter sådana här stora matcher, inte minst mot Liverpool i närtid. Jag tror inte de sätter, men du har väldigt gröna linser på dig att tro att de ska sitta och prata med honom om ungdomar och allting.
Det tror jag absolut.
Däremot, Måns, lyssna på det här. Att de kickar Ten Hag och sen tar de in, säg, Steve Bruce. Nej, men jag drar på ett exempel. Någon jävla interim manager som ska rädda upp tåget nu, sista vårmatcherna. Den tränaren får ju den uppgiften. Nu satsar du på framtiden. Skit i Eriksen och skit i Antony. Nu pratar vi framtiden. In med Ahmad Kamwala. In med Malasia om han finns. In med Garnacho, Maino såklart. Men alla de här ungdomarna och sen de här spelare vi vill satsa på. Dalot till exempel. Jag har svårt att tro att Erik Ten Hag får den uppgiften.
Jag tror absolut att de har kommunicerat det målet till honom redan och att han vet att han måste ta det i beaktning. Men låt oss agree to disagree. Vi ska inte fastna
för mycket.
Du tror
de har sagt att han ska spela Ahmad, men han spelar inte Ahmad. Han fortsätter.
Nej, jag tror inte det handlar just om Ahmad. Jag tror kanske att Liverpool där och nu när det är kört med Champions League så tror jag kanske att inställningen kan bli lite annorlunda. Men vi ska prata om mittlåset.
Jag hoppas du har rätt. Jag tänker helt tvärtom.
Vi hoppas på
de bästa ungdomarna, men vi kommer få se Antony från start nästa match istället.
Han är ju Rashford ganska har dåliga ung baksidor. Och hans transfervärde måste höjas inför sommaren så vi kan få lite pengar för honom. Men vi ska in i mittlåset igen och diskutera Kambalas lagkamrater. Vilka andra där vill vi se i laget med start säsong 2024-2025?
Alltså egentligen bara Martinez som jag är helt säker på och jag vill ska vara kvar.
Alltså. Kambala och Martinez. Adam, vill du ha kvar någon annan av de här Evans och Lindelöf och Maguire och Varane?
Nej, fan, det är ingen av dem där som jag ser någon framtid med.
Men däremot måste vi ha kvar
man måste ju ha kvar någon för att liksom ens kunna hålla ihop det här. Vi kan liksom inte köra FM-style.
Vem tycker du är bäst att...
Lindelöf tyvärr, för att... Jag säger tyvärr, för jag är inte lika imponerad av Lindelöf som typ min farsa och alla andra svenskar.
Ronald.
Ronald ska jag inte undanta. Däremot så, Lindelöf är väl good enough. Helt okej i drift. Flexibel. Trogen någonstans. Lite sjuk här och där, tyvärr. Men Maggan tycker jag är för dyr i drift. Tycker inte han är tillräckligt bra. Varann på tok för dyr i drift. Och Evans för gammal. Skade med nägen. Tycker dock han är lite... Får lite för mycket kritik. Men jag tycker de måste bort. Och Lindelöf... Ja, men så här. Hade vi varit ett annat lag. En annan klubb. Med andra krafter. Andra saker att bedöma på. Då hade jag velat skeppa alla. Men vi är inte det idag. Och Mika har poäng. Vi måste behålla honom. Det får bli Lindelöf. För jag tycker att det är väldigt många matcher. Säg så här. Kan vi starta Kambala och Martinez? Jag kan tro på det. I många matcher, till och med stormatcher. Men Lindelöf, han tappar i så många matcher. Där måste vi ha alternativ.
Jag tycker... Jag har blivit lite åt det hållet att jag vill något... Alltså jag vill släppa Lindelöf nu. Jag känner att han... Han är... Alltså hans svagheter där. Han är alldeles för vek och för avvaktande. Som har någonstans börjat störa mig väldigt mycket. Jag ser någonstans
att... Har det börjat att störa dig?
Nej, men
hur
så här,
kände
mer
du för 5
att...
år sedan då?
Ja, men mer och mer så här att jag tycker att nej, nu måste han bort. Tidigare kunna acceptera honom som ett rotationsval. Men det känns som att han bara gör det enkelt för sig. Jag ser hellre... Jag tycker Maguire är mer proaktiv. Han försöker mer, han har mer ambitioner i sitt spel. Sen tycker jag Maguire har sina svagheter och jag säger inte att jag vill ha kvar Maguire på lång sikt. För att hade jag kunnat trolla och ta in 4 nya mittbackar så hade jag gjort det och då hade jag slängt Maguire på en gång. Men jag tycker ändå att han har egenskaper som är lite mer intressanta i att han är... Jag tycker vi är sånt jävla skridande behov av någon som är riktigt bra i luften. Och trots att vi har Maguire på planen så är vi skit på fasta situationer. Och jag tror att allt det där blir ännu värre liksom om vi har Martinez och Lindelöf som vi parar ihop till exempel. Om vi behöver rotera. Så att, Jag ser faktiskt hellre att Maguire är kvar än Lindelöf, plus också att Lindelöfs kontraktsituation är ganska knepig. Ska vi få någonting för honom så måste vi sälja honom nu i sommar, för att hans kontrakt går ut 2025. Och det kommer knappast då att förlängas.
Det är en bra poäng där med att vi behöver ju någon riktigt luftstark. Men han tänker att vi värvar.
Mm.
Ja, men alltså Maguire, absolut. Jag stör mig så fan på. Jag börjar störa mig på nya saker med honom, för jag tycker att han har skött sig bra. Men att hans jävla nickspel, han vinner alla dueller, men han kan fan inte nicka någonstans åt rätt håll alltså. Varken offensivt eller defensivt. Och det störde mig om nu mot Liverpool. Vinner duellen mot inte en helt sjuk anfallare liksom. Det är inte Nikola Zigic i gamla Birmingham. Men han kan inte nicka ner den till spelare. Och samma på offensiven. För det hade jag sett som en jävla usp att vi har en mittback som kan göra 7 nickmål per år. Jag tycker inte vi har det med honom, men jag köper det, för om vi inte värvar en ny mittback, då har vi ett kast nickmässigt.
Men vi måste väl värva
utan honom.
Vi måste värva mittbackar. Måste vi inte det? För jag tänker också, nu utgår ju vi
Martinez skadesituation.
Vi utgår ju, nu utgick ju vi från Martinez och Cavalla att de...
Fy fan, vi kommer aldrig få tillbaka Martinez. Han är så jävla skadebenägen. Det är ju skit, det är det jag menar. Han!
Fy fan, det är så jävla svårt. Varenda
hopp vi hade, slakta. Slaktad. Han är helt sallad för fan. Vad har hänt med honom? Han är ju...
Han har blivit slaktad.
Han blev slaktad till slut.
Nej, men det oroar ju också att han har...
Vi måste köpa 2 mittbackar. Minst.
Vi måste köpa 2 mittbackar minst. Vi måste köpa minst 2 centrala mittfältare också.
Och en ny reservmålvakt.
Vi har inte råd med det.
Ja, men det är väl ändå på något sätt så här, de centrala...
Åh, fy fan, vad sjukt.
Ja, vi ska hålla oss i försvaret nu, så jag ska inte gå in på mittfältet.
Nu ska vi prata om varför vi köper så mycket mittbackar hela tiden. Och reservmålvakter.
Jag vet inte, jag lutar väl ändå att någonstans att det kanske hade varit schysst att behålla Evans 1 år till, för att han lyfter en ganska...
Nej, för helvete!
...ganska låg lön. Han har fan gjort det ganska bilt ändå. Han har fan...
Han är som Lindelöf, han kan inte spela högt. Det enda han gör är avvaktar, för att han vet att han blir bortgjord direkt han skulle gå upp. Maguire vågar i alla fall gå upp och stöta. Sen kommer ju alla skratta åt Maguire för att han blir bortgjord. Men fan,
ja, men Evans vågar inte göra det. Han drar inga chansningar.
Nej, men vad
fan. Jag tycker Evans fått
han onödigt mycket lagspelare. Skit.
Men att låta han vara kvar en säsong till, ja, nja, jag tycker, det är inte fan.
Nej, jag tycker hans insats också är...
Han är ändå 47 år nu, det är fan dags att gå i pension.
Ja, han är helt okej när han backar hem och liksom vi kommer lite inlägg in i boxen och sådär. Han kan göra någon sista sekunden täckning där han täcker. Liksom. Det går inte att spela en modern fotboll med John Evans, 37.
Men behöver vi, låt mig bara fråga, då behöver vi att båda mittbackarna är väldigt bra på att vara aggressiva och kan stöta? Eller räcker det med att en har en sån utpräglad profil? Eller skulle Evans kunna spela med någon som är väldigt aggressiv och göra de här stötarna utan problem? Och det skulle funka?
Jag tror inte det.
Vi behöver 2 som är så bra.
Jag tror Evans, ja, men framförallt tror jag Evans hade gått bort sig rejält om han hade spelat i Liverpools backlinjen.
Alltså det sjuka är att Evans är inte problemet. Problemet är att vi behöver spela vårt 5:e och 6:e val så jävla ofta.
Exakt.
Ja.
Så att ha Evans kvar egentligen, om man ser det till att han ska spela max, och då menar max 10 matcher, varav typ 7 inhopp.
Ja, men det är så sjukt, han har ju gått före varann stora delar av säsongen liksom.
Och liksom Mr. Unreliable har blivit Mr. Reliable.
Han har ju en vänsterfot som man kan spela upp med bakifrån. Det är ju viktigare än att Varane är starkare.
Och han firade målet mot Aston Villa på Boxing Day på samma sätt som vi firade Makeda-målet.
Fan, jag minns den här passningen han gjorde i höstas också mot Bruno. Den här, fan, jag gillar det
vänster.
Otrolig jävla långboll.
Ja. Men han kan ju slå dem. Liksom, så här. Men han är lite som Lindelöf. Lindelöf kan ju också slå de bollarna. Men de slår ju aldrig linjebrytande passningar liksom, genom motståndarnas lagdelar. Så där. De slår en lång boll var fjärde match.
Mm.
Det är ju liksom det de gör. Men de slår ju aldrig en hotande passning som... Jag vet att Maguire inte är bäst i världen på det, men han försöker i alla fall slå dem, och han slår dem ganska ofta. Och många gånger gör han det bra också, men Lindelöf och Evans slår aldrig dem. Och jag tycker... Det blir ju lite problemet också typ i den här matchen då. Då slog ju inte Maguire heller så många av dem och vågade väl inte riktigt. Och vi hade ju inte riktigt den spetsen kanske med Wan-Bissaka och Kambala och Maguire och sådär, men det blev ju väldigt stolpigt i uppspelsfasen i nu mot Liverpool senast då. Så vi behöver någon som vågar slå de där bollarna.
Ja, vi kan väl sammanfatta nu att vi är ganska överens om Martinez och att Kambala, utifrån det han har visat upp hittills, att han definitivt kan vara att räkna med som alternativ och kanske inte en startande elva då utan på bänken. Men, och sen
men vi har ju ganska, förlåt för att jag avbryter, men jag har en enkel lösning på de här sakerna. Liksom, att vi flyttar upp Kambala och vi tar in från Fulham på free transfer och vi köper en ny mittback som kan spela till höger som jag sa någon gång, jävligt bra i luften och jävligt snabb och fysisk. Som kan ersätta de här Maguire-egenskaperna som vi hoppades att Maguire skulle ha. Liksom att han kan vinna många dueller och vinna många nickdueller men samtidigt vara snabb och bra med bollen. Och det är inte riktigt Maguire. Så då ser jag ändå att vi har en okej försvarslinje. Vi har den nya, säg att det är Todibo kanske. Och så har vi Martinez och de två är första val. Sen har vi reserver då, Tosin från Fulham, Kambala och Maguire kanske. Då tycker jag att vi har en ganska solid backlinje för nästa säsong. Sen, säsongen efter, då byter vi ut Maguire och tar in en ny. Och då har vi världens bästa backlinje sen.
Världens bästa.
Löst. Frågor?
Ja, mycket frågor kring Maguire. Det är pest eller kolera med honom och Lindelöf.
Det beror ju på hur mycket klubbarna vill buda på honom i sommar.
Ja, det gör det också. Får vi 30 miljoner? Får vi 30, ett bud på 30 miljoner? Ja, då är det klart. Då kanske vi måste sälja Maguire och ha kvar Lindelöf. Men får vi inte ett bud, då tycker jag att då är heller kvar Maguire faktiskt.
Om vi flyttar oss ut mot ytterbackspositionerna då och tänker på högerbacken. Vi fick ju se både Diogo Dalot och Aaron Wan-Bissaka nu i matcherna mot Liverpool och Chelsea. Och det är väl, vi behöver kanske inte gå in så mycket på vem vi föredrar som högerback idag. För att Dalot har ju tagit över, det var ju ganska länge så att man funderar på vem är bäst egentligen till, som högerback United. Vem ska vi ha där? Men han har ju tagit den platsen nu och då är ju frågan om Aaron Wan-Bissaka, får vi inbud på honom i sommar? Skulle ni vara redo att lyssna på dem eller hur känner ni kring honom? Är ett bra andra alternativ att ha kvar där, att vi borde inte fokusera på att göra oss av med honom om vi inte måste? Hur känner ni?
Jag känner faktiskt efter matchen nu mot Liverpool, eller framförallt under matchen i 83 minuten, så kände jag sälj.
Mm.
Sälj honom. Och jag står nog ändå
när han kastar sig där i slutet.
Alltså, jag känner nog ändå att får vi in ett bud på honom, då måste vi ta det. Då måste vi ta det. Han har inte, jag vill inte vara med. Han är för korkad på planen. Är Wan-Bissaka en spelare som Pep hade spelat, som hade gått in i City eller Arsenal i deras trupp? Ingen av dem hade använt Wan-Bissaka. Får vi ett bud så måste vi göra oss av med honom.
10 kronor.
Nu sitter vissa här och tänker att fan vad mycket är kritisk. Och sen hoppas man att jag ska hoppa in och försvara den här kalven. Men det kommer jag inte göra för jag blir så jävla lack på honom här. Grejen är så här. Mot Liverpool senast så fick vi han ändå någon slags livlina. Att helvete vad bra match han gjorde. För det gjorde han. Han fyllde på. Han var bra som man kan vara i vissa omständigheter. I den här matchen ligger vi lite högre upp i backlinjen. Han har fortfarande problem med sitt positionsspel. Men i kuppen så var det många som gynnades av den taktiska disposition vi använde oss av. Dels McTominay, dels AVB, dels Evans som var med i den matchen. Men fy fan vad dum han är. Och jag blir så irriterad på att liksom, Micke snackar nu, ja men nu mot Liverpool. Ja men vi har pratat om det i 5 år. Och visst, om han liksom är en pålitlig reserv, men det är han ju inte. För nu hoppar han ju in, precis som mot Chelsea, då upphävde han offside. Och det här är en spelare som inte bara begränsar oss offensivt. Där har han nästan blivit underskattad på att han är faktiskt ganska bra i pressen och bidrar offensivt. Men han har kvar begränsningar i defensiven som gör han en överskattad back. Man bara, han är en av världens bästa backar, men det är han inte. Han kommer aldrig
jag håller med, han är nästan bättre offensivt än defensivt. Det är det som är
sjuka. Ja, och det är det som är så sjukt att vi snackar om att han ska försvara sig.
Ja, men det är nästan så.
Jo,
det är fan i mig inte så långt
mot
ifrån.
En Måns, det är en av 8 paletter du ska fylla i för att bli bra back. Sen har vi luftspelet, ganska jävla medioker. Han vinner inte all luftdueller. Han tappar alltid fan med bort sin jävla markering.
Men att han skulle vara bättre offensivt än defensivt.
Jo, men det är ju den gräns, det är så långt jag har gått för att han är så jävla begränsad.
Men han är ju helt jävla borta sen han spelar vänsterback i den här matchen. Han kan ju inte slå en passning. Liksom, han kan ju inte slå en passning att längs kanten med vänsterfoten. Alltså, jag vet inte vad han håller på med. Han ser inte ens ut som en fotbollsspelare.
Nej, och det sjuka nu är att
han spelar ingen... Manchester United för helvete. Ja, måste vara med, måste kunna mer än att tackla.
Och om någon nu argumenterar
för inte det kan han i den här jävla matchen. Okay, vi ser förbannad och tänker på den tacklingen
så så nuddade ju utan Elliot för fan.
Ja, det gjorde han visst.
Nej, det gjorde han inte.
Jo.
Men det gjorde han ju, men däremot så filmar ju Elliot, men han bidrar till den situationen som en
helt jävla onödig
Elliot som nuddar honom, och det var inte Van Bissaka som nuddar Elliot, vill bara säga det.
Skitsamma, det är en helt idiotisk
men jag fan hellre Matthew Lauton som högerbacken honom, och det handlar inte om att så här, ABB har förtjänster, men de räcker inte till, och jag menar nästa säsong då vi förväntar oss att vi har en tränare som ställer krav på riktigt.
Nej, ska ja, vi spela fotboll så är
ja, men
klart.
Får vi in De Serbi som tränare, säger att De Serbi tar över. Han sätter ju, Van Bissaka var inte ens plats i truppen. Han
Nej.
Sätter ju honom på läktaren det första han gör.
Ja, så De Serbi du sätter
inte, du sätter inte din fot. Du sätter inte din fot ens på träningsplanen när jag ska köra mina passningsövningar.
Fy fan, jävla mobbning alltså.
Nej, men det...
Vadå mobbning? Det är fan...
Ja, men alltså från De Serbi, inte från er.
Ja, nej, men det är
ju... inte Norrby liksom.
Nej, men det är klart att Van Bissaka inte kommer. Men jag vet inte fan om det är det viktigaste i sommar. Men
nej, det
som
det
gör
inte,
men... det lite viktigt är ju faktiskt att hans... Nej, men det som gör det kanske extra lämpligt att sälja honom i sommar, det är ju att hans kontrakt går ut 2025. Så ska vi ha pengar så är det ju nu i sommar. Men
inte han den här klausulen,
det viktigaste är inte
då?
Att nej. ABB lämnar i sommar, men det viktigaste är att han inte spelar i sommar och att han liksom spelar med U-laget.
Nej, men alltså nej, han ska inte, jag fattar liksom poängen med att ja, men här, som många tänker nu när vi har den diskussionen, många tänker säkert men han är bra reserv, han är bra på tackla, han är ganska stabil och så dålig är han inte. Men jag tänker mer så här på att ja, nej, men det finns vissa poänger i det. Men jag tänker mer på så att vart vill vi komma? Vart vill vi nå? Jo, vi vill bli det bästa laget i världen. Vi vill vinna, vi vill spela Champions League-finaler. Vi vill slåss om ligatitlar. Han har ingenting där att göra. Det är bara bort med honom första chans vi får så att vi kan börja bygga mot att nå dit.
Mikael, många lyssnar så här. Okej, vad är skillnaden då med Harry Maguire att behålla honom?
Ska jag svara på det? Eller var det en retorisk fråga?
Nej, det är en fråga. Jag tänker så här att det finns ju någon poäng med att liksom, ja, men vi kan ha VB som reserv. Men där har vi ju någonstans Hankos kvar länge och ha honom som reserv. Och han begränsar oss. Men liksom, är det väl okej att ha kvar han som reserv? Men jag tänker att det är ju finns det någonting i U-laget vi kan komma upp med där? Finns det någonting vi kan... För vi vill inte värva någon högerback. Vi har ju bara
ja,
en.
Nej, det är inte, grejen.
Inte till bli... nästa säsong tror jag inte. Att vi riktigt har någon som kan komma där och konkurrera. Tyvärr.
Ja, det, inte... Och det är där som liksom, vi kommer ju behöva ankas kvar. Men det är ju där jag ser också för det med Lindelöf att han är bred. Men jag vill inte se honom som högerback i varje match. Han är fan bättre högerback än AVB tycker jag.
Ja, det är inte omöjligt faktiskt.
Nej,
men om jag ska svara på det Maguire så tycker jag väl ändå att Maguire är ju åtminstone en, han kan ju åtminstone ta emot en boll och slå lite passningar och sådär. Men jag vill ändå vara tydlig med att jag vill ha bort Maguire också på sikt, men jag tror inte att någon måste vara kvar liksom. Det är mitt argument för att Maguire är kvar. Det är inte så att jag sitter och säger att han är jättebra så här, men,
nej.
Utan,
men återigen, på Estelle Coolie då?
Ja, lite så.
Du vill ha Maguire, jag vill ha Lindelöf och Måns vill ha Evans.
Jag vill ha Evans och ABB kvar i United för alltid.
Ja, då kommer vi fortsätta bli 13.
Nej, men det jag tänkte säga var ju faktiskt det att jag tror vi alla är överens, och säkert många av er som lyssnar också är överens om att Aram Wan-Bissaka kanske inte är spelaren som vi kommer vinna Champions League med om 5 år. Frågan inför det här sommarfönstret blir väl, är det en så viktig position för oss att fokusera på, eller kanske borde vi fokusera på den nästa sommar när vi har löst de här problemen i mitten av vår uppställning och mittbackar och centralmittfältare och sådär. Vi ska gå till vänster och...
Vänta, jag ska bara säga en sista sak till. Och det blir ju det viktiga liksom, att kunna, om vi får sålt honom. Det handlar ju, jag tror att det handlar om en pengafråga. Jag är inte så orolig för att det blir stor omsättning i klubben liksom. Det får väl vara det liksom. Nästa säsong kommer förmodligen bli en mellansäsong ändå. Det får ju bli så, exakt. Vi måste dra av plåstren, det är ett bra sätt att beskriva det. Och då handlar det om att kan vi få in pengar för honom så att vi kan använda de pengarna och köpa en annan. Då är jag väldigt mycket för det. Men det kan ju vara absolut så att ingen vill köpa honom. För jag tror inte att, det kommer inte vara en enda topp 10-klubb som vill köpa Wan-Bissaka, så är det. Utan det kommer vara Crystal Palace, den typen av klubbar som satsar på honom. Det tycker jag säger det mesta om honom som spelar.
Och det är inte orimligt att tro att liksom Palace eller någon sån klubb skulle kunna ge 20 miljoner pund. För det är ändå en bra spelare.
Precis, men det är en bra spelare för Crystal Palace. Ja. Det ska man ändå vara tydlig med. Det är
och 20 miljoner pund, det är en bra summa för oss. Och det är inte mycket idag för en Premier League-klubb som varit med i några år.
Nej, det är kanske till och med troligt att de skulle lägga 15 miljoner pund eller någonting sånt. Och då tycker jag vi ska acceptera det och
tar vi in en ung högerback som har stort potential och är bättre i spelet. Absolut. Om vi flyttar oss till vänster och tänker på vänsterbackspositionen då, där vi idag har Luke Shaw och Malasia, även Harry Amas nu precis uppflyttat till A-laget, och så har vi ju Alvaro Fernandes utlånad till Benfica. Även Brandon Williams har vi utlånad i Championship. Hur känner vi kring denna position?
Ja, jag känner att det är ganska, det är frågetecken. Det är jävligt mycket frågetecken som skador vi behöver få svar på. Och det är ju Shaws skadeproblematik. Kommer den förbättras om han används bättre, om vi kan rotera honom mer? Och Malasia, stort frågetecken, vad som händer där med honom. Om vi ser rent kvalitetsmässigt så tycker inte jag att det här är en prio-position på något sätt. För att Shaw är jättebra när han är frisk och när han spelar. Jag tycker faktiskt att han är en av ligans bästa vänsterbackar. Det tycker jag utan tvekan när han är frisk. Och sen det jag sett av Malasia så tycker jag att han är en stabil reserv. Liksom. Han är relativt spelskicklig och ung och fortfarande utvecklingsbar. Så att det är inte mitt frågetecken, kvaliteten där. Och underifrån så tycker jag det är bra, för att Alvaro Fernandes, en bra spelare, skulle kunna komma in och ta en trupproll sådär. Nu tror jag inte att det blir så, men han verkar
bli såld. Det kan förändras med en tränare som...
Precis, det kan förändras. Och sen är Harry Amas är en jävligt stor talang, väldigt duktig, väldigt bra med bollen, spelskicklig, liksom alla de här sakerna som behövs i den moderna fotbollen. Men sen är han ju bara, han har ju nyss fyllt 17 år, så att han har ju svagheter i sin fysik just nu, så att det är ju kanske inte aktuellt att han kommer in och spelar liksom 30 matcher nästa säsong, men jag hoppas att han kan få visa upp sig på försäsongen, och där kan vi också ha en spelare framöver, kanske inte säsongen, vad blir det, 24-25, men säsongen 25-26 där han kan komma in och göra skillnad. Så jag tycker att det är ingen position vi behöver, jo, vi behöver fundera lite på den, för att det finns många frågetecken, men de är framförallt skademässiga, de frågetecken. Jag tycker inte att de är kvalitetsmässiga frågetecken som det är på de andra positionerna, utan vi behöver veta status på Malasia, på Shaw, innan vi kan säga någonting helt säkert, tycker jag.
Ja, och frågan är om vi någonsin får reda på vad som egentligen har hänt med Malasia.
Det behöver vi inte få, bara vi vet om han spelar liksom nästa säsong. Kommer han kunna spela en säsong? Sen skiter jag om det var doping eller om han har varit skadad eller vad det var. Bara vi vet, är han tillgänglig nästa säsong? Det är det United behöver ha svar på också innan de tar något beslut kring den positionen.
Harry Amas, det är ju så spelare man skulle vilja integrera i typ startelvan mot Palace borta måndag den 6 maj liksom. Att vi behöver liksom, vi har ju ett gäng vänsterbackar skadade. vi vill få in lite ungdomar. Jag hade gärna sett honom, för det är också, vi behöver ju bra beslutsunderlag för vad vi ska satsa på nästa säsong. Mm. Jag tänker också som med Shaw, att vi glömmer ju honom i mittbackfrågan. Han är jävligt bra som mittback i många matcher och kanske bättre alternativ än många av de här 1, 2, 3, 4, 5 alternativ som mittbackarna vi har. För han har jävligt bra passningsfot. Och jag gillar ju tanken, det vill komma till min drabbel jag drar nu, det är att är Malaysia tillgänglig, levande, aktuell, då ser jag honom som en fantastisk alternativ. För jag tycker han var lite underskattad i United förra säsongen, att ju längre säsongen gick och han fick integreras i Premier League i United, så jag upplevde i alla fall en jävla presstål i vänsterback.
Mm, jag håller med.
Och det tycker jag får liksom snacka om, att han var yvig och så absolut oslipad, det var Evra med i början, men jävla vad presstål han var i, framförallt under våren.
Ja, och bra liksom löpkapacitet för att kunna spela den här eller en dynamisk fotboll, liksom att han orkar springa upp och ner och han är presstålig, så att han behöver inte vara bäst i världen för att fylla den funktionen som reserv vänsterback. Om vi tar Liverpool, så Arsenal, så City, liksom deras reserv vänsterback är inte heller några superstjärnor, utan de är solida, kan göra det som laget behöver att de gör, orkar springa upp och ner, är liksom fysiska och håller på den nivån så att säga. Men de behöver inte vara några stora stjärnor för att ha den rollen.
Exakt, så känner jag med.
Vi får be till högre makter att det som har visat upp första säsongen, att det också kan finnas därefter, de här skadorna. Det är ju också den oron som alltid finns, att fan, eller Lisandro Martinez samma spelare nu som han var förra säsongen efter alla de här jäkla skadorna. Och det gäller väl även Malaysia och jag vet inte, Mason Mount nu, att man vet kanske inte riktigt vad man får heller efter skador, men vi får väl hoppas att de är likna de spelarna de en gång var.
Och det är också en Martinez hade också kunnat spela vänsterback i någon match. Säg att om vi har det bra ställt på mittbacksplatsen och så har vi ja, skitsamma vilka som spelar liksom, men om vi verkligen skulle behöva så kan ju han också göra det.
Absolut. Hur känner vi? Vi kommer ju prata om mittfältet och anfallet i framtida avsnitt och göra en liknande genomgång som vi gjorde nu kring backlinjen, och då måste vi såklart också inkludera målvaktspositionen. Den är ju ganska så också en tråkig fråga, eftersom att vi vet att Onana håller på och han har gjort steg mot att kanske vara med i tävlingen om vem som blir Uniteds bästa spelare den här säsongen om man fortsätter så som man gör nu till slutet av säsongen. Men skulle ni vilja göra någonting där bakom honom, eller litar ni på att Bajindir är tillräckligt bra för att vara reservkeeper?
Det är så jävla tråkig fråga, och varenda jävla säsong så värvar vi någon jävla mål.
Ja, men vi måste ta den.
Det är ju spännande att veta vem är nästa reservmålvakt vi värvar.
Ja, för jag har ju precis lärt mig Bajindirs namn. Det är precis nu, bara någon månad sedan, jag lärt mig vad han heter och hur hans namn stavas. Så att nu har jag ju börjat acceptera honom här. Nej, men det känns som att jag skiter i vilket. Liksom, om han blir kvar. Hett. Om han blir kvar eller om han inte blir klar.
Oh.
Kvar. Vad säger ni? Är det dags för Sam Johnston att komma tillbaka?
Möjligtvis. Bryr mig faktiskt inte så mycket.
Vad är kontraktsituationen där? Kolla upp det i realtid. Nej, men det var ju kul. Lite så här Heaton-aktigt att vi får tillbaka en stabil Premier League-målvakt som ändå är postrad i vår akademi, som kan komma att vara
vi har ju Tom Heaton.
Reserv. Ja, men han känns som att han slutar när som helst. 2027 går Jonssons kontrakt ut. Det blir svårt.
Vi får ha tålamod till dess.
Ja. Ron Robert Sealer. Vad gör han upp till det?
Han är säkert på utgående kontrakt.
Lee Grant. Kontraktlös.
Eller Roy Carroll.
Kasper Schmeichel.
Uff. Chillar han fortfarande? Vad fan gör han? Han är inte, är han kvar?
Han spelar i Anderlecht, va? Tror jag. Ja, men det är där. Kasper. Nu har vi svaret.
Kasper.
Helt tyst här nu.
Han har ju han har ju påbrå för att spela tills han är 45.
Ja visst.
Nej, men Kasper det var väl 85, kul. Så han är väl bara 37.
86 va? 86 han tror jag.
36.
Mm. Men han kan ju komma. Han håller väl en helt okej nivå fortfarande. Så det vore väl en stabil reservmålvakt då.
Har vi svaret som alla letar efter? Vem är Uniteds nästa reservkeeper? Jo, men det är förhoppningsvis Kasper Schmeichel.
Kom vi fram till i realtid att det är lite resonerande.
Yes.
Som ett litet möte där.
Yes. Ett kvällsmöte i april. Jag vill tacka alla er som har skickat in frågor till oss. Det är jättekul att ni skickar in frågor. Tyvärr kommer vi inte kunna ta alla i det här avsnittet. Men fortsätt kom med frågor, och några av er som har skickat in, bland annat Sajjad Asari, Roger Elin, Van Andreas som du heter på Instagram. Du skickar ju en ganska lång fråga där som vi jättegärna tar tag i ett framtida avsnitt. Och även Mikael Sjöberg kommer frågor. Fortsätt skicka frågor till oss, det är jättekul, och interagera med oss på X, på Raspodden, där vi kan svara er direkt. Superkul att ni skriver frågor och skriver vad ni tycker om avsnitten bland annat. Vi ska runda av här. Jag tänkte fråga er, Mikael och Adam, hur det känns att göra det här avsnittet. Det blir ju det 210:e i poddens historia. Kändes det gött? Kändes det dåligt? Undrar ni vad det är för jävla programledare som sitter och babblar hela tiden? Eller?
Det är underbart. Det är underbart. Jag älskar att spela in podd. Det är min vecka när vi har fått spela in podd. Då tar sambon hand om barnen. I vanliga fall så är min vecka det är när man har barnen, men min vecka det är när jag får spela in podd, sambon tar hand om barnen. I vår tvåsamhet vi har, så har vi ju tills vidare gjort upp att jag är med varannat avsnitt för att ta hand om allt annat som pockar på i livet. Men det här är ju njutning. Och få liksom prata om Kambala, prata om alla jävla misstag vi gör och alla jävla möjligheter vi har. Det älskar jag göra med er, och hoppas att lyssnarna gör detsamma.
Det är alltid, jag har sagt det förut, men det känns som en terapitimme det här, så att det är skönt att få ut lite lösa tankar och några genomtänkta och några icke genomtänkta tankar som man har om denna klubb tillsammans med två fina vänner som ni är.
Ja, men tack. Fan vad fint.
Varsågod.
Ja, det är vackert.
Det är vackert. Nej, men
fint som snus.
Fint som snus. Jag sitter med en stark Knox White i min käft.
Fan, jag vet, det känns oväntat att du snusar. Trodde jag inte. Du känns väldigt ren. Du har inga tatueringar. Du gjorde en alkoholdebut när du var 18. För att du fick pengar av dina föräldrar för att inte dricka innan du var 18. Eller hur?
20 lax ligger fortfarande på Swedbank.
Det är sant, eller hur?
Nej, faktiskt inte.
Fan, otäckt.
Men det är väl kul att ha lite mystik kring sin karaktär. Det känns som jag lyckats bra med det.
Ja, det är bra.
Det är bra.
Det har du.
Till er som lyssnar, se till att följa oss
också.
Det är
ju kört, Mikael, när man har varit med i podden så länge. Det finns inga jävla hemligheter kvar.
Det finns ingen.
Man har avslöjat allt skit.
Och se om jag
kommer snart, Måns. Du kommer skala av den här löken.
Får försöka skala.
Jag kommer att tänka på mig så att jag har sagt att jag aldrig ska ha en tatuering hela mitt liv. Och sen inser jag att jag säkert nämnt i podden också vid ett par tillfällen. Jag kommer vara så här mänskligt experiment. Det kommer inte finnas ett jävla tatuering att hämta på mig 2047 när jag dör.
Inte ens en United-tatuering?
Nej, det är väl det jag har haft nära. Liksom, att jag har lust att skriva något relaterat till United.
Vad skulle jag då?
Jag har skrivit liksom
bild på Mike Phelans ballonger.
Nej, men så här, United We Stand har jag funderat på någonstans.
Eller en liten
Nej, ingen aning, men det är fan intressant. Det enda jag funderar på, det är något med United på typ ryggen eller någonting. Men sen är jag bara, nej, jag klarar mig bra utan tatueringar. Det får alla andra göra, för det är schysst. Men det passar inte mig. Det gör det inte.
Nej.
Micke har en tatuering. Du har en fyllig tatuering.
Men jag funderar faktiskt,
besök i Stockholm.
Micke funderar faktiskt på att skaffa en. Det ska vara något litet vid armen. Något fett. Vet du fan vad det skulle bli om det blev någon i United-väg faktiskt.
Skriv Mike Smalling.
Mike Smalling, ja. Eller så här 6-1 bredvid varandra som är liksom Ten Hags signum.
Efter alla gånger du har översatt hans presskonferens.
Tänk att vakna till det på morgonen. Liksom hans.
Jag tänkte på det i förmiddags när vi diskuterade hans problematik att uttrycka sig i engelska och att det kan påverka den spelargrupp han förvaltar över. Då tänker jag ju så här, ja, men så här, hur efterbliven han måste upplevas. Han bara, liksom, får inte fram det. Och det är en sak i en presskonferens där engelska medier gullar med Uniteds nya tränare i början. Han börjar utmanas, han blir pressad. Till slut blir det bara ett enda kaos. Men alltså spelarna från början liksom måste titta på varandra. Vad fan säger han liksom? Han har ju jättesvårt, dels med engelskan, men också att uttrycka sig. Han är ju inte charmig så här. Han är ju inte så här Italien liksom som Antonio Conte. Alltså Antonio Conte, jag tänker mig, bara så jävla pondus liksom, att han stammar fram Italien, men man ser att han är passionerad, man blir lite rädd för den här lilla italienaren liksom, kommer att klappa till ja. Snart.
Men en bättre jämförelse. Han ser bara dum ut. Ja, men en bättre jämförelse är ju Van Gaal, som faktiskt var i klubben och som hade samma problem med optik, men lyckades få fram sin karisma, kan man minst sagt säga.
Ja, hur fan.
Ja, jag vet inte fan, jag vill ändå ställa mig lite... Jag kommer inte säga nu att jag tycker att Erik ten Hag är karismatisk, men...
Men, jag är inte rasist, men...
Nej. Men, nej, men det jag vill komma till är att jag tycker fan han verkar vara en jävla bra person alltså. Och det tycker jag håller långt. Fan, han visar...
Tycker du det? Han har ju lite tveksam bakgrund i Ajax där med Overmars.
Jag tror att om United hade legat två i tabellen nu, så tror jag inte Overmars. Hade inte klagat på hans karisma.
Alltså jag kan ifrågasätta hans karaktär ibland. För det finns mycket som jag... Det kan vi prata om i en separat podd för att fördjupa oss i Erik ten Hags karaktär. Men som ledare i klubben har han haft utmaningar totala. Och där tycker jag han hanterat bra. Men att få med commitment med gruppen och truppen, det tvekar jag på. Mycket tack vare att jag tycker han är sjukt dålig på att kommunicera. Han kan ju för fan knappt engelska. Och han är liksom... Ja, men, där reagerar som fan. Men just det du är inne på, Måns, tror jag. Det är ju så här ledarskapet. Det tycker jag han gjort
disciplin,
bra.
Det är disciplinen. Och
det
jag
Mikael
tror
inne på, att han verkar ju vara sjukt, nu talar jag för Mikael här, men han verkar ju vara sjukt så här resultatinriktad. Han verkar ju skita i det mesta. Han verkar ju inte ha någon karaktär så. Att han liksom, han går ju bara på...
Nej, men han skiter ju inte i det. Det är ju aldrig det som sägs till media som alltid...
Nej, jag går inte bara på media. På Mark Overmars hade han inte om media. Anthony är ju sån här gubbe också så här... Ja, under den perioden. Ja, det är mycket stollerier med den gubben. Och som sagt, karaktär, det kan jag ju ifrågasätta, men hans ledarskap, som han hanterar speltruppen, bland annat Sancho, Rashford.
Ja, precis.
Han har tagit tuffa beslut kring Rashford flera gånger.
Precis, det är det jag tycker han har gjort bra. Att han hanterat de sakerna bra, med Sancho bra. Ronaldo tycker jag också han hanterade ganska bra ändå.
Det var inte det.
Och Rashford tycker jag också han hanterat ganska bra. Han satte ner foten när behövdes, och så kände han av efter den här fyllan där i Belfast eller vad fan var han, och då startade jag honom nästa match och gjorde han mål, tror jag. Så att där verkar han ändå ha känt av ganska bra vad som behövdes i de situationerna, så där tycker jag inte att han brister så mycket.
Nej, det är där han har sina styrkor. Men jag tycker vi går in på hans karisma mer i ett framtida avsnitt, och så tycker jag att vi säger...
Han är ingen...
Jag vill fan ut, men Måns, du får planera en separat podd där vi pratar om ten Hags personlighet, karisma. För just det med karisma för mig, det är ju det här att man går igång på den.
Han har inte...
Tänk fan själ bit emot ten Hag. Han tar ju, daskar ju honom i pannan liksom.
Förstår när Van Gaal pratar om motståndarna Queens Park Raisins. Alltså det är helt otroligt. Och en sån här gubbe kan säga sånt fel och man bara garvar. När Erik ten Hag säger det blir bara stolligt.
Ja, tänk så här. Van Gaal packad på den här avslutningen.
Han tar vår klubb.
Han är så jävla packad. Han släpper Ryan Giggs. Släpper Ryan Giggs. Alltså ten Hag hade aldrig kommit undan med det. Mike Smalling, filmningen på sidan.
Karisma är det här, man är legend om man är full, om man är Van Gaal. Men man är stollig om man är full, om man är ten Hag. Och det är för att Van Gaal har den där jävla gubben, han var ju samma i Bayern. Han blev lack liksom, han har karisma på riktigt. Men Måns, du ska få försvara dig i ett separat avsnitt. Ja. När vi utvärderar ten Hags period om typ en månad.
Ja, just det.
Då kommer vi
och
fram
till det. Och det här kommer vara sjukt bra content. Prata, jag vill höra det.
Hoppas ni som lyssnar ser fram emot det avsnittet med spänning. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat återigen, och se till att följa oss på sociala medier om ni inte redan gör det. Red Army Sverige på Facebook, Twitter, Instagram, och Raspodden såklart på Twitter/X. Och Fortsätt skicka in frågor som sagt. Fortsätt interagera med oss. Det är svinkul när ni skriver. Fan, det där var ett bra avsnitt. Så tycker ni att det var ett bra avsnitt, skriv gärna det. Och tycker ni att vill ge lite annan feedback för ett avsnitt, så tveka inte eller skicka in det. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gött. Hej.